Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag läst en bok som heter Allt om våra högtider, från jul till Halloween. Välkommen Arne Norlin.
Tack så mycket.
Jag brukar börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
Okej. Journalist på Aftonbladet i drygt 30 år. Skrivit barnböcker lite bredvid från mitten på 80-talet och framåt, och i början på 2000-talet så hade böckerna om Halvan, som kör en massa olika fordon, blivit så framgångsrika att jag kunde säga upp mig. Så sedan dess då har jag varit författare på heltid. Halvanböckerna har ju sålt bara i Sverige i en bra bit över 2 miljoner exemplar. Så att jag är nog den mest lästa och sålda författaren du någonsin kommer med här i din podd, gissar jag. Mm. Men jag tycker om att ta reda på saker och skriva, så att parallellt så har jag gjort en liten väg där jag skriver faktaböcker också. Så det har blivit 6 stycken tror jag sedan 2008. Bland annat om familjen Bernadotte och Europas försvunna kungahus. Och 59 fantastiska Nobelpristagare och 3 riktigt usla som kom för 3 år sedan.
Men idag då? Idag ska vi prata om traditioner, högtider. Vill du berätta något först om boken? Vad handlar den om?
Mm. Då ska vi börja med en annan bok jag gjorde som heter Myten om tomten, som kom 2012. Och den är faktiskt lite unik, för det är nog den enda boken i världen som berättar hela jultomtens historia. Det finns böcker på engelska, USA, men då handlar det om den amerikanska delen av historien, som är spännande den också, men då är det bara de sista 150-160 åren. Men det finns en lång europeisk historia före det. Så det ämnet kunde jag redan. Sen tyckte jag att det saknades en modern bok i det ämnet. Det finns några stycken äldre. Jan Öyvind Svan och föregångare till honom. Men de har haft en annan utgångspunkt. Nämligen tittar väldigt mycket på gamla traditioner. Som sen idag är fullständigt utdöda. Och sen berätta lite om hur det är idag. Medan jag då försökte göra tvärtom. Berätta hur det är idag och se hur kan man leta sig bakåt i historien för att hitta ursprunget till dem.
Mm.
Och då hamnar man nästan alltid i Tyskland, kan jag berätta.
Eller USA.
Eller USA. Nej, Tyskland.
Tyskland.
vi tar på USA sen då. Ja. Sen finns det kanske lite personligt skäl till boken också. Nämligen att jag kan bli ibland rätt irriterad på folk som får för sig saker. Och använder det till och med ibland i syften. Ja, men det finns folk längst ut på högerkanten som vill spåra alla våra traditioner till vikingatiden. Mm. Och det är ju inte sant. Midsommarstången är ingen hednisk fallosymbol. Den kommer från Tyskland.
Mm.
Och så finns det till och med ett parti då som är med i det nuvarande regeringssamarbetet som gärna berättar hur mycket bättre allting var förr. Och då kan man ju bara tänka på en liten småsak att när partiledarna och andra i det partiet tar på sig folkdräkt till riksdagens högtidliga öppnande så tar de med på sig en överklasssymbol från förr. Ja, men inte hade någon torpare eller arbetare för 100-150 år sedan råd att betala för en sydd folkdräkt. Det var bara de människor med gott om pengar som kunde göra det. Idag är det kanske annorlunda, men som gammal symbol är det en överklasssymbol. Och det finns så mycket fel på hemsidor, på nätet och även i stora uppslagsverk där de faktiskt inte har kollat.
Mm.
Och det bestämde jag att det ska jag göra.
Och jag tänkte vi ska hinna, vi kommer såklart inte hinna djupdyka i alla de här, men vi ska hinna prata lite kring många. Och framförallt tänkte jag tycker det är intressant med missförstånd som du är inne på. Det är kul att vi ska inte redogöra för grunderna för dem, för det kan de flesta vara. Men lite missförstånd och lite spännande fakta och sådär. Första frågan, vilken av våra traditioner och högtider är din personliga favorit? Har du någon sån?
Jo, det är kräftskivan. Och det har flera skäl. Dels är det gott, kräfter är gott. Två, man behöver inte klä upp sig. Snarare tvärtom. Man vill inte spilla kräftbad på finaste kläderna man har. Tre, det krävs inga förberedelser. Är man ett gäng, en tubs eller en kamratgäng eller en gata som ska ha kräftskiva så tar det 15 minuter att handla det man ska ha. Om man då köper kräfterna 2 dagar i förväg så de ska ju då tina långsamt i kylskåp. Och det är roligt. Och dels, de flesta högtider firar man med familj eller vänner. Men på kräftskivan kan man hamna bredvid Roland från 5:e våningen som man aldrig har pratat med förut. Och vi sett så var en jättetrevlig prick som det var jättekul att sitta och ta en snaps med eller sjunga en sång med.
Ja.
Dessutom det sista. Det är så skönt också med saker man gör bara en gång. Ja, det är klart folk äter kräfter flera gånger kanske, men det är vanligt att man har en stor kräftskiva om året. Mm. Och sen är det slut.
Och den kan man då kalla för en tradition. Är det något visst datum eller vad man håller sig inom där?
Det kommer ju från den tiden när man inte fick fiska kräfter för ett visst datum. Var det andra torsdagen i augusti tror jag. Men därför har vi behållit kräftskivan i augusti även för att man kan ha det vilken tid på året som helst egentligen. För kräfter finns ju egentligen när som helst numera, de frysta.
Men det är intressant just när vissa då traditioner och högtider har lite unika drag. Det är spännande med det här med att man faktiskt inte just främst med familj och vänner utan det kan vara grannar eller vilka det nu blir. Det är faktiskt till skillnad från många andra högtider.
Vänta, får jag en sak till om kräftskivan? Den är mycket yngre än man tror. Visst, vi har sett på gamla svartvita filmer och läst i böcker. Hemseborna har en fantastisk kräftskiva. Men innan de djupfrysta turkiska kräfterna kom i slutet på 60-talet, början på 70-talet, då hade vi få människor råd. Man var tvungen att äga kräftvatten eller känna någon som hade kräftvatten för att kunna komma över de här kräfterna.
När jag läste boken var återkommande med många av våra traditioner att de är, som vi ser dem idag, är de ganska nya i sin form, alltså vad vi äter och sådär, men yngre.
Jag skulle säga att mycket av våra traditioner är efter andra världskriget, 50-talet. Det är ja. Då folk, det är då varor släpps fria från de ransoneringar som har varit under kriget. Och det är då vi får råd att fira så som vi gör idag. Så det är där det börjar. Ja. Mycket. Mm. Även om det har funnits tidigare. Jag menar, det har funnits midsommarstänger och jultomtar och påskris även tidigare. Men det är på 50-talet som det blir på allvar.
Mm. Vi kanske ska ge oss på jul egentligen, som är, den skriver du ju mycket om. Vad skulle du säga där om man hittar någonting? Vad är de största missförstånden?
Vi kan ta det från ett annat håll.
Ja.
De flesta saker som vi tror är svenska traditioner runt jul kommer från Tyskland.
Mm.
Adventskalender kommer från Tyskland, adventsstjärnan kommer från Tyskland, adventsstaken kommer från Tyskland, till och med jultomten, vår gamla svenska jultomte, inte den amerikanska Santa Claus utan den figuren som fanns innan. Ska vi dra tomtens historia på 5 minuter?
Ska vi prioritera det för julen om du vill?
Okej. Okay. Ja. Jo, men Den vedertagna historien är att tomtehistorien börjar med en biskop i Turkiet på 300-talet, Sankt Nikolaus. Om honom skrevs det massa legender om fantastiska saker han gjorde. Räddade sjömän i nöd, kastade in 3 påsar med guldmynt till en fattig enkeman så att döttrarna skulle få hemgift. Och andra saker som var till nytta för folk. Då ska man komma ihåg att legender, de skrivs eller berättas för människor i den tid då de görs, så att säga. Och för folk som levde på Turkiet södra Medelhavskust för, vad blir det, 1500 år sedan, så var det väldigt skönt att ha historier om någon som kunde hjälpa dem i nöd, så att säga. Den här biskopen Nikolaus, det finns inga bevis för att han överhuvudtaget har funnits. Trots att du kan läsa om honom i uppslagsverk och allt sånt där. Om han hade funnits så skulle han kanske ha varit med på det här mötet i Nicaea år 323, tror jag det är. När de bestämmer det här Gud, Fadern, Sonen och den helige ande. Men han finns inte med där. Han har skrivits in långt efteråt att han var med. Men i ursprungliga protokollet finns han inte med. Nå, det kan ha funnits en biskop där som hette Nikolaus. Men legenderna är ju folksager. Det är vad man vill höra om personer. Och de skrevs alltså ner 500 år efter han hade dött. Men med legenderna så spreds hans rykte upp över Europa via sjömännen vars skyddshelgon han var. Sen var det ett gäng soldater och religiösa personer från Bari som åkte till Turkiet och knyckte hem honom. Det vill säga de knyckte en turkisk man som låg i den kyrka som hade fått hans namn. Och om det verkligen var han vet man inte. Så att nu ska Sankt Nikolaus ligga i en krypta i Bari. Sen växte hans rykte med sjömän runt upp över Europa. De var ju borta större delen av hösten. Men kom hem när vinterstormarna blev för jobbiga i början på december. Och Sankt Nikolaus dag är just den 6 december, dagen han påstods ha dött. Så det blev vanligt att sjömännen tog med sig en liten present till frun och barnen. Och bland de viktigaste sjömakterna under den tiden, medeltiden, var ju Nederländerna. Så där blir Sankt Nikolaus-kulten extra stor. Men det finns kyrkor tillägnade till honom i hamnstäder från Italien, förbi Frankrike, Spanien, Portugal, Frankrike igen, Belgien, Nederländerna, Tyskland. Även i Sverige har vi ett antal kyrkor som är tillägnade honom. Storkyrkan i Stockholm är ju Sankt Nikolaus-kyrkan. Ruinen i Visby, den här fina som man kan titta på, är också tillägnad Sankt Nikolaus. Sen kommer reformationen. Och då ska alla som är protestanter inte längre tillbeda några helgon. Men figuren som kom och gav presenter är ju ändå väldigt kul, så att säga. Så i det protestantiska Europa, där görs figuren om från helgon till bara en gubbe som kommer och hälsa på vid jul. Och han får lite olika namn. Father Christmas i Storbritannien. Der Weihnachtsmann i Tyskland. Och det är därifrån som vår ursprungliga, från Tyskland, som vår ursprungliga tomtefigur kommer. Han som har på sig en röd luva och ett lösskägg eller en tomtemask. I Tyskland uppstår en annan tradition eftersom en del högkyrkliga personer tyckte att det var viktigare att det var Jesusbarnet som skulle dela ut presenterna till jul. Men småbarn kan ju inte dela ut presenter. Så istället klädde man upp en liten flicka till Jesusbarnet. Och Jesus ska då ha en gloria på huvudet. Och som gloria satt man då ljus på huvudet i en krans runt om, så att säga. Och därför kommer Lucia. Holländarna, de är envisa, som någon sa när jag intervjuade om boken om jultomten, att vi gör som vi vill. Så de behöll sitt helgon i alla fall. Fast döpte om honom till Sinterklaas, den helige herr Klaas. Och det är Nederländerna som tar med sig sin julfigur till USA. Och därefter diverse turer så byter han namn från Sinterklaas till Santa Claus. Och sen kommer den figuren till oss med Coca-Colas annonser, med Disneys julfilmer på 30-talet.
Så man ska inte underskatta Coca-Colas roll på Disney?
Absolut inte. Nej. Men om man tittar på hur den svenska tomten porträtterades före Coca-Cola, så Jenny Nyström till exempel, så har den vissa drag gemensamt med den här gårdtomten som har funnits redan tidigare. Om man tittar på när en tomtemask säljs första gången i Sverige så är det i Åhlén&Holms postorderkatalog 1909. Jag tittade i tidningsarkiven senare, när nämns ordet tomtemask först i svenska tidningar, annons 1910. Så där börjar det så att säga. Men jag pratade med, när jag gjorde jultomteboken, med många äldre personer om deras barndom, och de växte upp kanske på 30-talet. Inga tomtar i sikte. Det är först senare som jultomtebanan, där man inte kommer en gubbe och knackar på. Mm. Vi i Sverige är också lite unika att här kommer han ju, vi ser honom. I många andra länder så är han ju en figur som bara kommer i skydda natten och lämnar sina presenter. Ja, det var en lång utläggning om tomten, men...
Och i boken sen också, jag ska säga det, så kan man läsa, du beskriver historien och bakgrunden kring flera av jultraditionerna, advent, adventskalender, Lucia, Lucia, tåg, lussekatter och så vidare, som man får läsa om, som vi inte hinner prata om. Vi får lämna julen, för sen efter, vi har ju, när man lämnar januari kan man säga, vi har ju även nyår och 13-dagen och 20 Knut och sådär, men sen kommer ju fettisdagen med semlan.
Mm.
Hur gammal är den? När kom den, fettisdagen?
Dels kom den med sockret. Om vi backar drygt 100 år tillbaka i tiden så var socker ingen vanlig grej i folks hushåll, det var för dyrt. Det var med sockerbetsindustrin som är ungefär 100 år gammal. Lite drygt, som socker blev åtkomligt för vanligt folk och gav en möjlighet att baka bullar hemma, så att säga, i ugnen. Efter andra världskriget börjar man kunna baka fettisdagsbullar, lussebullar. Mm. Men traditionen är äldre än så. Jag menar, att gröpa ur en bulle och fylla med något, det gjorde Kajsa Varg i sin kokbok, och det gjorde kungarna, fick sådana, så att säga. Men just den här formen av en bulle, gröpa ur, mandelmassa, vispgrädde och ett lock på. Den är mellan krigstiden, mellan första och andra världskriget. Mm. Ungefär.
Och sen har vi ju, sen kommer Alla hjärtans dag.
Mm. Vi har ju lånat in högtider från andra länder. Tyskland har jag berättat här flera exempel. Men den kommer ju då från den anglosaxiska världen, Storbritannien och USA. Där har de firat det i hundratals år på olika sätt, efter råd. Men ge bort ett kort eller köpa något till den man tycker om. Men i Sverige kom det ju faktiskt genom skolbarnen på 1990-talet. Ett sätt att berätta för någon att man tyckte om dem. Och det har ju aldrig i Sverige blivit någon stor helg egentligen. Jag menar, man kan dela upp folket i två halvor. En som ändå tycker det är kul att bjuda sin käresta på middag eller köpa en bukett rosor. Säljs jättemycket rosor inför Alla hjärtans dag. En annan halva som, varför ska vi ha ännu en USA-import i Sverige, och som bara hoppar över dagen helt och hållet.
Det är ju väldigt många traditioner som också drivs på av kommers.
Mm.
Det här är ju en typisk sån där det passas på att säljas någonting. Men det är ju ganska många som gör det, som någonstans har...
Jo, folklivsforskare brukar säga att det behövs fyra traditioner för att en ny festsed överhuvudtaget ska uppkomma. För det första måste man förstå den. Och den måste ha ett större värde än den eventuella seden konkurrerar ut. Som ligger kanske bara tidsmässigt i närheten. Och så måste den passa in i tidsandan. Och så måste den ha ett kommersiellt värde. Handeln måste vara intresserad av att hoppa på tåget, så att säga.
Mm.
Och när vi nu pratar om Alla hjärtans dag, så är det typiskt så att det är handeln som driver på. De vill sälja choklad, askar och blommor. Visst är det så. Och det är ju samma sak med den annan importerad helgdag, Halloween. Det är ju också handeln som driver på. Vill sälja pumper och grejer som man kan fixa för att göra svart spaghetti och monsterdräkter och sånt.
Kanelbullens dag.
Ja.
Och är det någon tradition som har misslyckats eller som har liksom kommit som en bubblare men sen mattats av?
Inte vad jag vet, men vi kan ju ta det med alla muslimska högtider. Vi har ju 700 000 muslimer i Sverige idag och de firar sina högtider. Och då kan man fundera, finns det något i dem som är värt att ta över? Det verkar inte så. Trots att det är massa som firar Nowruz, vårens ankomst, eller Idd al-Fitr när man bryter fastan och har ett stort kalas, så vet jag ingen, ursäkta uttrycket med citattecken omkring, svensk som också firar det. Det är lite för främmande för oss att fira profetens födelsedag eller andra. De judiska högtiderna firas av de som är judar, men jag vet heller inga icke-judar som...
Nej, de har inte fäst sig liksom i den breda.
Det behövs någonting mer. Nu när det gäller de här muslimska högtiderna, handeln vet om det här. Bullas upp i affärerna med grejer som... De vet om när Idd al-Fitr inträffar. Och då plockar de in grejer som de som firar högtiden vill köpa och äta.
Mm. Vilka högtider och traditioner är populärast?
Man kan, om man ser efter hur handeln, deras försäljningssiffror kan man titta på. Julen, solklar etta. Midsommar, också lika solklar tvåa. Om du väger in det som man går på Systembolaget och köper, vilket man kanske också ska göra. Påsken är i topp. Sen kommer lite överraskande när det gäller handeln och högtider, det här som heter Black Friday. Har blivit jättestort även här i Sverige.
Men det är väl bara en enda stor rea? Eller har
men det har ju med Thanksgiving att göra.
Ja, Thanksgiving, ja precis. Ja,
men vad bra du sa det, för Thanksgiving är ju en helg som det har försökts att få oss att fira här i Sverige.
Ja.
Alltså det är kalkon på Thanksgivingsdagen.
Ja, jag har gjort det en gång bara.
Ja, det är, de flesta av oss har gjort det en gång och aldrig mer.
Nej, det är inte så gott.
Ja men man kan göra god kalkon också.
Det är lite tråkig kyckling i smaken. Ja,
i och för sig va. Men jag tror att det finns en motstånd mot att fira en okänd helgdag. Och själva den traditionen att det var pilgrimerna i Nordamerika som firade sin första skörd och det här. Det är lite för främmande för oss för att vi ska göra det här. Så där har du ett exempel på en som,
just det,
som ligger nära men inte blir. Det säljs kalkoner i Sverige till Thanksgiving, men då är det huvudsakligen inte sådana som har bott i USA eller studerat i USA eller amerikaner i Sverige. Men det säljs mer kalkoner till jul än det görs till Thanksgiving-helgen.
Ah, okay.
Berättar Ingestad kalkon för mig när jag frågade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, men vi flyttar oss till påsken, min favorit. Och där har vi ju allt ifrån, ja, men dels att vi långfredag, påskris, harar. Vi kanske kan prata om det här med den här konstiga kombinationen av att det är harar som jagar ägg. Som Johan Glans skämtar om, och så, ett YouTube-klipp som blir populärt varje år. Att det är lite konstigt egentligen att harar...
Det låter som en kopia på mig själv, men hararna kommer också från Tyskland. Där har man... sen länge haft en tradition av att det finns en påskhare som går och värper ägg eller presenter, och sen så ska barnen då leta efter dem. Och skälet att det har kommit till oss i Sverige är att vi under årens lopp har importerat kort, påskkort och sånt där. Men om går man i affär idag så hittar du stanniolklädda chokladharar att köpa. Men det är ju ingen svensk tradition. Den kommer också från Centraleuropa. Påsken håller ju på att byta skepnad lite granna. Jag är tillräckligt gammal för att minnas det här att man inte fick ha kul på långfredagen.
Just det, det skriver de, ja.
Och det kulaste som tv kunde visa var någon religiös långfilm från förr, så att säga.
Man skulle ha tråkigt.
Det var en lag. Man skulle tänka på Jesus på korset den dagen.
Och det var fram till?
69.
Ja, otroligt ju.
Mm. Det är en markant skillnad vad tv visar 69 när lagen försvinner och 1970.
Ja.
1970, första året innan det nöjesförbudet tas bort, då är det underhållningsprogram och direktsänd ishockey och massa kulheter på tv.
Men då var det som nu, imorgon har vi tråkigt. Och så var det, upp, inte för kul.
Skulle man gå på bio så kunde man till nöds ha en snäll barnfilm. Och Max von Sydow som Jesus gick alltid, Mannen från Nasaret gick alltid också på långfredagen. Och så var det väl någon liten konsert och sånt där som med religiöst tema så kunde spelas på någon hall eller en kyrka. Men
ja,
det var allt.
Och något annat som jag tror att du tog upp gäller påsken, alltså påskgodiset. Är det där du också skrev på 80-talet, det här med att när det började säljas lösgodis?
Yes.
Och jag får med att du skrev också att då började man diskutera, aha, vänta, ska det vara tillåtet att sälja lösviksgodis? Det var Livsmedelsverket som kikade lite på det, men sen blev det fritt fram och så blev det försäljningssuccé.
Ja, men det var ju så att Livsmedelsverket hade åsikter om det här, man ska gå med händerna och ta godis själv. Jag är också, tillräckligt gammal för att minnas när man gick till kiosken och skulle ha en sån och en sån och en sån. Och så. Ja, det plockade tanten in på sig åt den, eller farbror.
Ja.
Men på 80-talet så efter viss vånda släppte Livsmedelsverket lösgodisförsäljningen fri med skopa och påse.
De släppte en lös, kan man säga.
Mm. Precis. Och sen på den vägen är det. Det säljs aldrig mer godis i Sverige någon gång på året än på skärtorsdagen. Ganska mycket dagarna före också, men just skärtorsdagen är den stora påskgodisköpardagen.
Just det.
Vi trycker i oss, jag tror sista siffran var 12 kilo per person och år i Sverige. Vi är världsmästare på lösgodis.
Det är gott.
Ja, det är jättegott. Andra länder i södra Europa, det äter man choklad istället. Lösgodis finns kanske, men inte vanligt. Där man är det på siffror på 2-3 kilo per person och år.
De har inte så gott godis å andra sidan i andra länder, så att det kanske
är... Men får ta en sak till med påsken, som jag kunde följa. När jag var liten så klädde man ut sig till påskkärring. Mina barn som är i 40-årsåldern, början där, gjorde också det när de var små. Idag påskkärringarna är nästan helt borta.
Mm.
Förklaring, jo, idag skickar man inte ut barn ensamma ut i världen. Dessutom kommer man inte in, för det är portkoder överallt. Det finns villaområden där man fortfarande håller traditionen vid liv. Men där gör man så att folk pratar ihop sig, så får man en karta. Och dit kan man gå. Där, dit är okej. Och samma sak med Halloween.
Mm.
Jag tror inte heller att svenska barn går ut och knackar på okända dörrar inför Halloween. Och även där finns det villaområden där man liksom gör en slags guide. Hit kan du gå, dit kan du gå, dit kan du gå.
Jag har sett också, annars är föräldrarna gå med.
Absolut.
I vår bostadsförening så brukar de skriva ut till alla. Våra barn kommer att plinga på. Alltså det är mycket mer. Nej, det håller med. Det har verkligen försvunnit. Och det gäller både precis Halloween också. Och sen så kommer ju efter påsk så kommer ju bland annat våffeldagen, 1 april, Valborg 1 maj, Majblomman, Kristi himmelfärd. Av de här, är det någon rolig ingrediens som du vill nämna som kanske förvånade dig, som du inte visste innan du skrev boken?
Vi kan prata om 1 april. Jo, men 1 april är ju kul eftersom det är en tradition som ju egentligen inte har något som helst kommersiellt värde.
Just det.
Man kan inte köpa någonting till 1 april. Jo, man kan gå och köpa ett godis som gör den som äter svart i munnen. Typ, va? Men det är också allt. Och det finns ju en massa kul historier om bra aprilskämt. Det finns ett museum i USA som heter Museum of Hoaxes. Hoax betyder bluff eller skämt eller sånt där. Och de har gjort då en lista på världens bästa aprilskämt. Etta är då ett som BBC i Storbritannien körde 57, att skörden av på spagettiträden hotades för att av dåligt väder och sånt där. Så att det skulle inte bli svårt att få tag på spaghetti. Då ringde folk, eller skrev, eller gjorde de egentligen till BBC och frågade, hur ska vi göra nu då, vi som älskar spaghetti? Det är mycket lätt, så de tar bara en bit makaroner och stoppar ner den i en burk tomatsås, så kommer man växa av sig själv. Men tvåa på listan är Henrik Stensons aprilskämt på TV 1963, när man klistrade en nylonstrumpa framför TVn och påstod att den skulle ge ljusbrytningar, ge färg TV.
Ja, det är en klassiker.
En klassiker. Men det bästa aprilskämtet tycker jag är det som var i Västerbottens Kuriren 2010. De hade övertalat en lokal kändis som heter Andreas Utterhall, som var fotbollsspelare i Umeå FC, att låtsas att han hade blivit pappa till fyra barn under en och samma helg. Och på familjesidan då, med bilder på de nyfödda, BB-nytt heter den i Västerbottens Kuriren, där poserar han då med fyra barn.
På fyra olika bilder kan man säga.
På fyra olika bilder. Vidar, Tor, Olle och Sigge. Och själva förklaringen var att barnet var ett nyfött till en av tidningens fotografer. Och mammorna spelas då av fyra anställda på tidningen, så att säga. Och han hade med sig ombyte för alla fyra bilderna. Men det var lite jobbigt att byta kläder på barnet tre gånger, så att tittar man noga på bilderna kan man se att ungen har samma kläder på alla fyra bilderna. Och sen var det en liten intervju med honom i samband med de här bilderna då, för de var ju nyfikna på vad han sa, att det var en galen helg. Och nu skulle han på möte med Försäkringskassan för att reda ut hur han skulle göra med sina fyra pappaledigheter.
Mm.
Det var väldigt lyckat, tycker
jag.
Ja,
verkligen. Vi hoppar över Kristi himmelfärd och pingst, för jag tycker nationaldagen sen är intressant, för den tycker jag har fått en uppsving. Det kanske är för att den har blivit röd.
Det är absolut, visst är det så. Vi är lediga, det var vi inte för.
När jag var, det ger automatiskt uppsving när vi får vara lediga.
Absolut, fram till 2005, jag tror att då den blev röd då. Då var man ju tvungen att fira på kvällen om det skulle firas något. Mm. Man jobbade. Om det var en vardag, så att säga. Det kunde vara en lördag eller söndag också. Jag minns från min egen barndom en massa tråkiga svenska flaggans dag, som det heter på den tiden.
Just det.
På idrottsplatsen där någon höll tal och det viftas med flagga.
Men den är ju lite oklar också. Alltså, vi gör ju inte så mycket.
Nej.
Flagga och sen är det inte så mycket. Alltså, vi äter inget speciellt.
Nej, mathistorikerna brukar säga att ska nationaldagen få ett uppsving, så borde vi ha en nationaldag, så rätt.
Ja.
Och inte sill och potatis.
Nej, det är lite bakelse, men det är lite tunt.
Sen finns det ju vissa som känner ett lätt motstånd mot att vifta för mycket med flaggan också. Det beror på att den har ju med åren kommit att förknippas med högerextrema.
Ja, men den måste ju bara ta tillbaka.
Absolut. Och du ser mer svenska flaggor på idrottsplatser och landskamper. Nu spelas det här in just när det hemska hänt i Bryssel, men där det kanske inte är så kul att ta på sig en landslagströja eller vifta med en svensk flagga längre. Men fram till nu så är de vanligast på läktarna.
Mm. Midsommar med sina traditioner, midsommarstång, midsommarmat och jordgubbar. Många som brukar säga att det är i princip samma mat som på jul.
Mm.
Fast med en nubbe till, ja, det är på jul också. Jag vet inte vad som, det är ganska likt på något vis, men vad är det som kännetecknar?
Man kan sitta ute.
Ja, det är varmt och
visst, skönt. Under pandemin, under pandemin firade folk jul utomhus. Kommer du ihåg det?
Va? Jul utomhus?
Ja, men de ville ju träffa sina första pandemijulen.
Aha.
De ville ju träffa sin familj, men det var ju inte så att man bara kunde vara 10 personer i samma rum. Då gick man ut på gården eller på gatan och grillade en korv och drack lite glögg tillsammans istället.
Var det något som förvånade dig när du fördjupade dig i midsommartraditionerna?
Ja, också där att det är faktiskt mycket yngre än vi tror. Om man ska gå tillbaka till riktigt långt tillbaka, så var väl den vanliga midsommartraditionen att man tände en eld och kanske avbrättade en träälv ungefär. Och man går 1000 år eller mer tillbaka i tiden. Det med tända eld höll vi på med länge. Det gör man fortfarande i Danmark och Norge. Sankt Hans, Johannes på danska eller norska. Vi har ju tackat och flyttat hela till Valborg istället. Och det är ju bra, för att det är mycket större brandrisk vid midsommar än det är vid sista april.
Mm.
En annan spaning är ju det att det här med att midsommarstångens standardisering, det här med korset och de två kransarna, den är också ganska sen. Det kom med hembygdsrörelsen som började dokumentera hur midsommarstänger såg ut runt om i Sverige. Och så blev det så att, så här ska det vara. Men före det, vi säger 1800-talet och tidigare, då kunde midsommarstång se ut nästan lite hur som helst. Bara den var klädd med något grönt så att säga. Ja. Kanske hade någon krans. Men det finns bilder på gamla midsommarstänger i Sverige som kanske bara var en pinne rakt upp och ner klädd i grönt. Midsommarstången kommer från en centraleuropeisk tradition att man, när det började bli grönt, så klädde man en stång med grönt. Och det inträffar ju då i de länderna tidigare än 23-24 juni. Så, och där man uttrycker man sig maja, det kommer ju från ett tyskt ord som är majen, att klä något med grönt. Och det gjorde man då kanske i april, början på maj. Det var intressant för att när vi här om året gjorde oss besväret att titta igenom hela Morden i Midsommar från början, så att säga. De här avsnitten som man inte minns men som ändå är ganska kul. De var bättre förr än de är idag, tyckte jag också. Då kan man plötsligt säga midsommarstänger i de här byarna i Midsommar. Midsommar Parva och vad byarna heter. Jo, förr då var de en symbol för trakten. Man satte någonting i toppen som visade vad vi var bra på. Kanske var det ett grevligt län. Kanske var vi duktiga här på att odla fågelkycklingar och gäss och sånt där. Kanske var det något annat. Och det finns ju, ser man på midsommarstängerna i Dalarna nu, att de har ibland landskapets vapen i topp. Två korslagda pilar. Så vi har tagit över det också. Men midsommarstångens ursprung är en lokal symbol för trakten.
Mm. Och sen har vi ju, vi pratade kräfter förut. Vi har surströmming, kanelbullens dag. Sen kommer vi in på Halloween och allhelgonsdag. Halloween kännetecknar den är ju lite oklart när den är. Jag tycker varje år.
USA har en bestämd dag, då är det 31 oktober.
Ja, men här är det lite flytande och så det börjas, nu ser man att det pyntas hela oktober och sen är det lite oklart.
Skolbarnen är ju lediga veckan före Alla helgons dag. Höstlovet infaller ju där, va? Så att, och Halloween är egentligen populärast bland de små barnen. Det är de som tycker det är kul att klä ut sig till någonting och äta svart spaghetti och få en monsterkaka och sånt där. Så skolor, förskolor har ju ofta någon slags Halloweenfirande, men då ligger det ju före skollovet.
Mm.
För på skollovet är ändå barnen lediga. Det är intressant det här med Halloween och Alla helgons dag, för att vi kommer ju ihåg att det var väldigt många som opponerade sig mot det här med att man skulle hålla på med monster och spöken när man ska gå och hedra de döda på kyrkogårdarna. Men exakt samma debatt fanns också när det blev vanligt att sätta ljus på kyrkogårdarna. För då tyckte också många att varför ska vi hålla på med hedniska traditioner på våra fina kyrkogårdar?
Ja.
Så det blev exakt samma debatt. Och just folkrättsforskare brukar ibland prata om högtider som hjälper varandra. Och jag tror att de har rätt i det här fallet, nämligen att Halloween och Alla helgons dag har liksom gjort att den andra också har fått lite mera skjuts.
Draghjälp, ja.
Ja, det är helt okej med att ha monsterfest på fredagen, men ändå på lördagen åka till kyrkogården och sätta ett ljus på morfars eller farmors grav, så att säga.
Mm.
Och folk gör det idag utan problem. Mm. Det är bara så det är, så att säga. Halloween är inte heller gammalt. Det är ju 20 år eller så vi har firat det i Sverige. Mm.
Precis. Brukar du Halloween-pynta något hemma?
Hemma hos oss?
Ja.
Nej.
Nej.
Nej. Vi ligger liksom fel i tiden. Jag är ju 70 plus, va? Jag menar, när Halloween kom till Sverige så var vi för gamla och barnen var... Jo, men när ungarna var små. Ja. Lite grann gjorde vi.
Vi har ju nästan dragit varv här. Och så, du skriver ju om fler första. Mårten Gås kommer därefter. Man får läsa om de andra. Vi kommer inte hinna prata så mycket. Men jag tänkte med namnsdagar som du skriver om var ganska kul.
Mm.
dels under en period så var det lite High Chaparral med de som tryckte kalendrar fick trycka lite namn lite hur som helst. Alltså det var ingen ordning riktigt på vilka namnsdagar som finns. Och sen undrar man ju, det är många namn som inte finns med.
Jo, men med namnsdagar var ju alltså kaos. Men 1996 så kallade Svenska Akademin till ett möte för att försöka få ordning på den här förvirringen. Och då satt man till en arbetsgrupp med medlemmar från akademin, Svenska Akademin, Vetenskapsakademin, Vitterhetsakademin och Institutet för språk och folkminnen. Och de har hållit på och jobbat sedan dess. Och de gjorde först då ett förslag 1999. Och sen reviderade de den regelbundet. Och det senaste, 2022, så kom det ett halvdussin nya namn. Henry och Maja och Regina och Nova och Olle och Tim och Cornelia. Mm. Och det kommer ju nya revideringar beroende på vilka namn som är populärast.
Ja, just det. Det måste ju vara mängd antal som heter det, helt enkelt. Avslutningsvis, vad säger någonting om framtiden? Om du skulle spana, vad tror du kommer hända i framtiden med våra högtider och traditioner?
Det blir ingen ny helgdag. Det tror jag inte. Det är för dyrt. Bruttonationalprodukten man förlorar om man inte träffar en ny röd dag är så stor så att det kommer nog politikerna akta sig för. Alltså inte utan att ta bort någon. Och vem vill bli av med? Annala påsk? Nej, den vill vi ha kvar. Kul med 4 dagars ledigt. Så det blir ingen ny. Vi har ett stort inflytande fortfarande från USA. När jag pratade med några experter för avslutning på bordet så sa de att det här med spring break. Spring break är när amerikanska högskolors elever eller kanske slutet på gymnasiet har sitt vårlov. Då åker de iväg någonstans och super. Man har sett det på tv-serier och filmer och så. Och det ligger i faggorna på något sätt. Men problemet är att vi har ändå ganska mycket ledigheter här i Sverige på våren. Både studentskivorna och midsommar och påsk kan ligga ganska sent också. Så man kan gissa autumn break.
Mm.
Att man gör en slags där unga åker iväg och firar tillsammans på hösten. Några veckor efter att universiteten och högskolan har börjat.
Mm.
Eller kanske samma med höstlovet. Det blir varmare. Klimathöjningen pågår. Vi kanske kommer att göra allt mer utomhus. Just nu har vi bara Pride-paraden som vi ser varje år eller tittar på eller så. Eller går med i. Men det kanske kommer bli mer sånt. Att vi gör mer tillsammans utomhus. Och kanske inte bara Pride-folket utan även andra grupper kan gå samman och göra något utomhus. Kultur gör sig påmind. Jag menar, allt vi äter nytt i Sverige idag, sushi och pokebowl och säg vad du vill, har innan du kommer till Sverige mellanlandat i de hippa kvarteren i New York och San Francisco och Los Angeles. Det är där det börjar. Och ska man ha någon spaning när det gäller mat, och det blir ingen högtid, kanske mer en tradition, att vi kan börja äta en ny sorts mat. Afrikansk mat, det äter man numera just nu i USA.
Mm.
Vänta 3 år så kommer en nigeriansk restaurang att öppna i Stockholm, Göteborg, Malmö. Det är annat än den etiopiska eller som vi ätit kanske tidigare, men det blir en annan sorts afrikansk mat.
Om man lyssnar på det här och ställer någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Maila mig. Det är mitt namn, arne.norlin@kanontext.se.
Tack för att du är med.
Det var kul att vara här.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.